Här börjar Mirakelmannen av Julie Hastrup, inläst av Eva-Maria Oria för bokförlaget Polaris. Boken inleds med följande dedikation. Till hjärtegrinet, Emma, samt följande citat av Ralph Waldo Emerson. Det finns ingen håla i hela världen som kan gömma en usling. Begå ett brott och världen är gjord av glas. Prolog. Skärlö, Finland, sommaren 1969. Tuku tuku lampaitani, kili kili jäni. Päkkä päkkä puskuri pässie, päkkä päkkä pässieni. Pojkens ljusa sångröst ekade mellan de höga granarna och Ritva höjde ett ögonblick på huvudet och lyssnade. Han sjöng så klingande rent att hon fick gåshud, trots att solen stekte på hennes bara armar som lyste ljusbruna mot den vita kortärmade uniformen. Hon sträckte på halsen i hopp om att få syn på hans lilla ljusa huvud, men han syntes inte till någonstans. Bara hans sjungande röst avslöjade att han befann sig i närheten. Ritva koncentrerade sig på tvätten igen. Pojken kunde sjunga i timtal medan han vandrade runt på ön i sin eviga jakt på bär och svamp. Och sången hade blivit ett fast inslag bland öns ljud. Precis som fåglarnas skrin, vindens låga susande i björkarna ovanför henne och skärgårdens lätta vågskvalp som kluckade när det träffade klipporna. Det var inte bara Ritva som tyckte om att lyssna på honom. Doktorn och sjuksköterskorna uppmuntrade honom ofta att sjunga, för de tyckte att hans sångröst var en välsignelse när den överröstade de sjukas skrik och det ständiga surret av röster. Flera av patienterna kunde hålla på att rabbla i det oändliga och därmed skrämma livet ur varje ny sköterska som vågade sig ut på ön. Nu dök pojkens magra gestalt upp mellan granarna på höjden. Han tyckte om att stå där på klipporna och blicka ut över skärgården. Man kunde skymta Åbo vid horisonten och hon visste att han drömde om att besöka den staden igen. Ett par gånger hade doktorn tagit med honom dit och pojken hade sugit i sig alla intrycken. Husen, bilarna och butikerna. Aura å som slingrades genom staden och båtarna. På en av dem fanns det till och med en restaurang. Doktorn hade nästan fått tvinga honom att följa med när de skulle åka tillbaka till Skärlö. Där inne ville han sjunga, hade pojken anförtrott Ritva. När han blev stor skulle han stå på torget framför Åbos svenska teater och sjunga så vackert att alla stadens invånare skulle komma springande och ställa sig runt honom, hurra och applådera och be honom att aldrig sluta. Pojken hade berättat om sin dröm en dag när han hjälpte henne med att bära ner trädgårdsmöbler till sjukhusets källare. Hon vågade inte gå ner dit själv, för ormarna gömde sig mellan lådorna och de kasserade möblerna. Hon hade själv sett flera stycken som likt mörkgrå skuggor blixtsnabbt slingrade sig iväg över golvet. En gång hade en av dem till och med väst åt henne då hon var nere för att hämta en ny potta till en patient. Hon hade släppt pottan med ett gällt skrik och galopperat upp för trapporna medan hon skakade i hela kroppen. Pojken hade hört henne och sen erbjudit sig att följa med när hon hädanefter skulle gå ner i källaren. Tacksamt hade hon sagt ja till hans erbjudande. Hur konstigt det än kunde låta så kändes hans närvaro lugnande. Konstigt var det, för pojken var bara 7 år gammal, medan hon, Ritva, var 15 och nästan vuxen. Det låg ett helt liv mellan dem, eller i alla fall en barndom. Men trots det hade hon inte känt så för någon sedan hon förlorade sin älskade mommi. Det var nu 3 år sedan hennes mormor dog. Och Ritva saknade fortfarande det speciella bandet som funnits mellan dem. Ett slags tyst förståelse, ungefär på samma sätt som hon kände för pojken. Ritva drog upp ännu ett vått lakan ur korgen. Hon gillade att hänga tvätt. Det var ett välkommet avbrott från arbetet med patienterna. En stund då hon kunde vara ensam med sina tankar och bearbeta den ständiga strömmen av intryck som hon fick av att bo på en isolerad ö mitt ute i skärgården, omgiven av ett 50-tal mentalsjuka kvinnor. Ritva hade varit livrädd de första veckorna hon bott här. Hon hade aldrig träffat någon som var mentalsjuk förut. Och när hon samtidigt fick veta att många